Du lyssnar på Skuggor under ytan. Andra delen i trilogin om Ane Solingen av Laila Bränden. Prolog. Det äkta paret Weber sprang i vägen för varandra i huset på Kontreskarpgatan som låg centralt i Bremen. I gliporna mellan de tjocka gardinerna sken gatubelysningen i nattmörkret. De packade bara det allra nödvändigaste, förutom harporna, så det skulle se ut som att de var på väg till en vanlig konsertturné. Tystnaden i huset var fylld av oro. Anes händer darrade när hon låste resväskan. Är du säker på att vi får plats ombord på båten? Hon viskade, även om det inte fanns någon annan där än hennes man och sonen på 8 år som sov i rummet bredvid. Lyckligt ovetande om rädslan som stod att läsa i moderns blick. Ja, mina vänner går att lita på. Karl såg efter att lådorna till harporna var ordentligt låsta och tryckte ner en stor hög med notpapper i den redan ganska fulla resväskan. Tänk om de förstår att vi flyr landet. Ane ryckte åt sig en sjal från klädhängaren och lade den i sin egen väska. Kriget var inte längre en tanke. Något de fruktade skulle ske. Det var här. Tyskland skulle kalla in unga såväl som vuxna män i tjänst. Det hade en av violinisterna i den stora orkestern i Bremen berättat. Han kände fröken Richter och hon hade avslöjat att ingen skulle skonas. Hennes far, som hade en hög rang i det tyska försvaret, hade glömt en hög papper på skrivbordet hemma och det var där hon hade fått syn på namnet Karl Hermann Weber. Vi får försöka uppföra oss som vanligt, sa Karl lugnt. De enda tecknen på oro var de hastiga rörelserna och de strama läpparna. Vi ska ju bara hålla harpkonserter i Danmark och Norge, som vi brukar, eller hur? Hon nickade. De skulle naturligtvis rest tidigare, men de hade inte trott att Karl riskerade att bli inkallad. Och så var det de sista konserterna. Båda två ville genomföra det de hade lovat innan de lämnade landet. De gick igenom alla rummen för att se om de glömt något viktigt, men hittade inte något annat än några personliga brev och ett fotoalbum som fick plats i väskorna. Alla inventarier, dukar, prydnadssaker och tavlor fick vara kvar. Jag har inte blivit inkallad ännu, och du vet vem denna fröken Richter är, tröstade Karl när de hade släckt lamporna. Bara en ensam paraffinlampa brann försiktigt i den röda salongen. Sabine Richter. Det är länge sedan hon började hata mig. Det är nog mig hon hatar, viskade Ane. Den norska kvinnan som kom och förförde dig ville ha din uppmärksamhet. En hårlock lossnade från hårklämman och hon fäste den på nytt. Det skulle inte bli någon sömn i natt och om några få timmar skulle bilen komma. Hon avgudade dig. Så jag tror heller detta är en varning i bästa välmening. För att du ska få bättre tankar om henne igen. Så varför kom hon inte direkt till mig och berättade om listan? Karl tuggade eftertänksamt på underläppen så länge att lite blod sipprade fram. Han strök sig tankfullt över munnen med handen. Men jag tänker att vi ska bo i Norge så länge det här kriget pågår. För säkerhets skull. Det hjälpte inte vad han än sa. Ane kände stark oro. Och för varje minut som gick var det som om något hotande kom närmare. Flåsade henne i nacken. Chauffören hade kommit som avtalat. Hon hade väckt Jörgen i god tid. Pojken trodde att han skulle följa med på konsertturné och gned tappert sömnen ur ögonen. Såg fram emot att resa med stor båt. De nådde hamnen i god tid innan det blev helt ljust. Och när de andra passagerarna kom ombord satt Karl tryckt i hytten. Det fanns ingen anledning att ta några risker så länge de var på tyskt farvatten. Havet skummade, men skeppet var stort och tungt och gled lugnt genom vågorna. Så Jörgen kunde tryckt stå vid relingen och vinka till passerande skepp. Fastlandet hade för länge sedan slukats av dimman. Ane höll armarna om sonen. Och deras kroppar gungade i takt med vågorna medan regndropparna föll på däcket. Hon såg framför sig blickarna hos de tyska unga pojkarna som hade försökt komma med båten. Ungdomarna som bryskt stoppades och fördes bort.